Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Nu idag, så som sagt, som Marcus fick snyggt räddat upp här i början, så är det domarboken och domartiden i den röda tråden. Och det här är ju, det här är ju en bok som, man kanske inte predikar jätteofta. Nu följer vi som så här, men vi följer en röd tråd genom Bibeln, och då måste vi gå igenom allting. Vi kan inte bara hoppa över vissa grejer. För om jag ska vara helt ärlig, domarboken är en bok man gärna kanske vill hoppa över. För det är inte en, det är jättemycket spännande i den boken, men det är inte en, en bok du läser när du vill känna lite som så här, yes, lite bra känsla, att du gör så här, nu vill jag få ut någonting gott från det här. För det är väldigt mycket elände i den boken. Domartiden är ju tiden efter Josua har intagit det här landet som han har blivit lovad, som Mose blev innan honom, som Abraham blev lovad långt tillbaka. Att, men, ni ska få det här landet. Och de får kämpa mycket för det här. De tvivlar på Gud, och Gud blir, han blir läst i slut och säger så här, men nu får inte den här generationen, nu får nästa generation ta det här landet. Och Josua får den som för in landet. Och domar, vad är en domare också, bara snabbt? En domare är inte kanske vad vi tänker är en domare nu, någon som skippar rätt och sitter i en rättssal och dömer tvister. Det är inte det som menas med en domare i Bibeln, utan en domare var, det var en militärledare helt enkelt. Ofta blev det, fick de utkämpa slag, utkämpa strider, för det var mycket strid i det här landet som de befann sig i. Och jag tänkte idag att vi ska lite snabbt gå igenom hela domarboken. Vi kommer inte djupdyka i varje person. Det tänker jag att du får göra hemma. Men jag tänkte så här, har du en bibel så får du ju jättegärna använda den och slå upp domarboken. Den finns i Gamla testamentet, den är som efter Josua och Moseböckerna. Från två första kapitlerna i domarboken, de beskriver egentligen, det lägger som grunden för vad resten av domarboken kommer handla om. Och det är hur Josua intar landet. De besegrar fienden, kananéerna brukar de kallas, de som bodde där. Och vill bara förtydliga nu att det var inte ett, det var inga så här, det var inga guldpojkar de, alltså, som var fina och snälla med varandra. Det var de tillbad gudar som, ja, men för att tillbe de gudarna var det barnoffer som stod på agendan. Alltså det var inte ett, de var inte schyssta, de som bodde där. Så när Israels folk kommer in i landet, de intar det och de bor där. De stammar så här, Josefs bröder och liknande. De bosätter sig i det här landet. Och, men de, det de gör är att de tar landet, men de jagar som inte bort de här deras fiender. Utan de bor kvar i landet på lite olika städer. Så det som händer under den här tiden, ja, men det är att Israels folk, men kommer nära det här folket som bodde där, och de tar efter väldigt mycket. De tar efter hur de tillber sina gudar och applicerar det till sättet de ber till sin gud. De börjar till och med säga bort Gud för att gå till det andra folkets gudar. De gör egentligen allting, de bara säger bort Gud hela tiden. Och det är den grunden som läggs i de här första kapitlerna hur folket sprids ut och anpassar sig till allt annat som är. Och sen får vi följa Israels folk under den här boken. Och det är, som sagt, känns spännande berättelse, visst, men också mycket tragiskt. Och förhoppningsvis ska du inte... Men vi är oss in i domarboken. För Gud, han väcker upp domare. Och det finns en ganska bra liknelse hur man kan beskriva egentligen domarboken. Och det är så här, Israels kretslopp. Under domarboken såg det ungefär ut så här, gång på gång på gång. Så vi har alltså... Har jag en laser på den här? Nej, typiskt. Men vi ser högst upp på den här cirkeln. Folket glömmer Gud. Folket får ju vara med oss otroligt mycket. De intar landet med Josua. Det ser så mycket häftigt. Sen går en tid. De glömmer bort allting som har varit. Och faller in i allt det nya. De glömmer Gud. Och det är som så här. Jag menar, att glömma Gud. Jag kan också glömma att be en dag. Som jag tänkte ju be på morgonen. Men jag hann inte med det. Det är inte det de glömmer. Utan de är alltså avsiktligt ser bort Gud. Och ger sig in i... Ja, men i de här hemska grejerna med offer som är dåliga offer och allt möjligt. Alltså det är elände. Och Gud blir bedrövad. Alltså det är hans folk som han har utvalt. Han blir bedrövad. Alltså det är som så här, nej, det är inte det här jag har tänkt. Så står det att han ger folket till sina fienders händer. Och det händer gång på gång, och under många år från leva under plågor och nästan slaveri, men alltså att de här fienderna har besegrat dem. Tills folket bara börjar be Gud, bara Gud, vi behöver hjälp, du är ju herrars herre och Gud. Så ber man det, och Gud sänder en domare. Och sen den domaren vinner några slag och folket bara yes, Gud är med, och det får vara fri och ro ett tag. Och så glömmer folket Gud. Och folket börjar tillbe alla andra gudar och Gud blir bedrövad, och ja, det fortsätter så där. Och vi har den första domaren som vi kan läsa om i domarboken, som heter Otniel. Han blev, det står i domarboken, om du har Bibeln, så läs här i kapitel 3, vers 7, så här: Israel gjorde det som var ont i Herrens ögon. De glömde Herren sin Gud, tjänade balerna och asherorna. Då upptändes Herrens vrede mot Israel, och han sålde dem i Kushan Rishataims hand, kungen i Aram Naharajim, och Israels barn tjänade Kushan Rishataim i 8 år. Men Israels barn ropade till Herren, och Herren lät en frälsare uppstå bland Israels barn som räddade dem, och det var Otniel, son till Kenas. Herrens ande kom över honom, och han blev domare i Israel. Han drog ut i strid, och Herren gav Arams kung Kushan Rishataim i hans hand, så att hans hand besegrade dem. Och så hade landet ro i 40 år. De hade ro i 40 år. Och sen kan vi läsa i versen efteråt. Så står det så här då i vers 12. Men Israels barn gjorde åter det som var ont i Herrens ögon. Och Herren gav då kungen i Moab makt över Israel. Så då säger vi här, Otniel, han var en ganska bra domare. Han fick ju fred i det här landet, det blev ro. Och så direkt efter blir det elände igen. Folket glömmer Gud. I 40 år hade de det ändå bra. Så kommer en ny domare. Nu är det dåligt igen och folket börjar be till Gud. Då kallar Gud Ehud. Och återigen så säger han så här: Men Israel ropade till Herren i vers 15. Och Herren lät en frälsare uppstå dem. Benjaminiten Ehud. En vänsterhänt man. Varför det nu var viktigt. Men det var... och Israels barn sände gåvor till den här kungen. Och det här är lite, kan ju vara spännande också. Men Ehud, han tar sig ett svärd och tar sig till den här kungen i det här fina landet som har tagit över Israel. Och gömmer det liksom på sin vänstra sida. Och när han möts inför kungen så hugger han kungen i magen. Och sen flyr han för att... Han hinner fly för att folket som tjänar kungen hinner inte... ser den här att kungen har dött. Han flyr folket, han drar ihop en här och så besegrar de fienderna. Och efter det så ha landet ro i 80 år. Nu har de ro i 80 år alltså. Efter Ehud så kommer, så då står det ungefär, det kommer en till däremellan som slår filisterna liksom, och det är bra. Sen kommer Debora, för då står det så här i Debora: när Ehud var död gjorde Israel åter det som var ont i Herrens ögon. Jaha, Gud blir bedrövad igen. Han skickar en ny armé att ta över Israel och bara, men det här funkar inte. Och här och folket blir återigen, va? Men Gud, vad är det här? De börjar be till Gud, hjälp oss, rädda oss. Han sänder då Debora som var en domare och var en profetissa. Så hon var väldigt duktig på att höra Guds röst och vad han ville. Och lite roligt med Debora nu som fick bli en domare, det är att hon, det är ju som den enda kvinnliga domaren vi får vara med om här, som får med och leda hela Israels folk och rädda dem ur elände och krig. Men hon var också den som kanske kunde beskrivas mer som en domare i våran, liksom, vad vi tänker som domare. För hon brukar sitta under träd och skippa rätt och liksom med sin vishet och Guds ledning förhoppningsvis så bara få hjälpa människor att reda ut saker. Men när Israels folk blev återigen erövrade så kallade hon till sig en kille som heter Barak, och liksom tillsammans gjorde de två, befriade de två Israels folk genom att återigen besegra fienden i krig. Och det kan vara ju en spännande jakt på hur de jagar den här kungen över lite slätter och liknande. Till slut hittar de honom i ett tält, och kungen har dött där av en annan kvinnas hand i ganska brutalt, på ett brutalt sätt. Och det är mycket det här brutalt, krig, elände, brutalt. Det är mycket sånt i domarboken. Det är inte alls något bra. Efter Debora så kommer det tre stycken profeter. De har tidigare står oss i kapitel 3, 4 och 5. Det är lite kortare om dem, men vi får ändå lära oss någonting om dem. Sen kommer tre stycken domare som ni kanske har hört om tidigare. Det finns lite kända berättelser om dem. Gideon var ju den första av dem. Gideon som finns ju ett bibelstycke där Gud väljer att kalla Gideon. Fast Gideon känner som så här, men jag är ju den minsta släkten. Jag är minst här, så jag är den ringaste av alla. Jag duger inte till det här. Men Gud kallar honom och säger, men min tappre stridsman, du ska göra det här. Alltså han får en kallelse av Gud att rädda Israels folk. Han får vara med och besegra. Det finns också i kapitel 7 här då. Och ni som har Bibeln, följer ni med här? Det är lite kanske otydligt. Men han väljer ut 22 000 stridskrigare nu. Liksom. Vi ska ge oss ut i strid mot midjaniterna. Och Gud säger att nej, men ni är för många. Och så säger han, alla som vill gå hem får gå hem. Och det är en ganska stor del av den här herren som går hem. Det är ju bara 10 000 kvar, så mer än hälften lämnar. Och sen säger Gud att det är för många. Ni behöver minska ännu. Vi går ner och drick vid bäcken eller vid ån. Och så beroende på hur de dricker. Ja, men ta de som dricker på det där sättet. De väljer ut. Och då är det 300 kvar. Och de får med och besegra midjaniterna. Och folket blir liksom så här, yes, kom igen. Det här var ju Gud som gjorde det. Det var det som var hela poängen. Det var inte Gideon som besegrade midjaniterna. Det var ju Gud. Det går inte med 300 man mot 10 000. Det gör man inte. Och folket blir glada om man liksom säger yes, Gideon är bra. Sen var inte Gideon var kanske inte, han gjorde misstag också, för att när han har besegrat Midians folk, det som händer är att han tar alla guldringar som de hade i det här folket, smälter ner dem och gör som en form av, vad ska man säga, form av staty på något sätt. Liksom så här, vi har besegrat dem här. Och folket blir glada. Men när Gideon dör, då börjar folket tillbe det här som de har gjort av det här guldet. Så det blir som det Gideon skapade kanske inte var menat att vara någonting, men det blev dåligt för att folket återigen efter Gideon ner i den här spiralen, liksom cirkeln bara fortsätter snurra. Dåligt, bra, dåligt, bra, dåligt. Efter Gideon kommer Jefta. Jefta är var en väldigt också en duktig stridsperson, står om honom i vers 11. I kapitel 11. Han varför är han, varför tar jag med honom? Jo, men för han visar också på hur långt bort Israels folk är från Gud. För att här blir då alltså den högsta ledaren i Israel, det är han som ska leda Israels folk. Duktig militärgeneral, men när han har besegrat sina fiender, eller innan han besegrar sina fiender, så säger han till Gud att om jag besegrar de här, då lovar jag att det som kommer genom min tältöppning, det ska jag offra till dig. Och då är det hans dotter som kommer genom tältöppningen och han säger, ja, då ska jag offra min dotter. Han besegrar fienden och liksom det är det han ska göra. Men det är hemskt. Och vad det här visar på? Men det visar på hur Israels ledare känner inte Gud. De är så långt bort från Gud. De är så indoktrinerade i allt det här. Alla andras tro, hur man ska vara liksom. Och ja, men det är inte bra. De fattar inte vem Gud är. Efter Jefta kommer några till, men sen kommer Simson som också är en sån här i kapitel 13, som är en så här klassisk spännande historia med en som får styrka. Han besegrar folk med en åsnekäke och han dödar människor i tusental. Men han får ju som sagt, han får ju vara med och hjälpa till Israels folk som har varit under plågor ett tag. Men verkar vara ganska arrogant och men det är inte en bra kille heller. Alltså det som hans kändaste berättelse är när han river ett helt tempel med alla ledare liksom. Det är ju egentligen han mördar i hundratal liksom. Det är som det han är känd för, och det är ju kanske inte är den bästa ledaren det heller. Och det är så här domarboken ser ut. Det är gång på gång det här kretsloppet med människor som vänder sig bort från Gud. Människor som hela tiden aktivt väljer att nej, men nu gör vi vad vi själv känner för. Nu gör vi vår egen vilja. Och hur det blir dåligt, folk bara vänder sig till så mycket ondska. Och det är alltså, man märker när man läser domarboken, jag kommer inte ens gå in i allting, för att boken avslutas sen med att Israels eget folk går i inbördeskrig med varandra. Det är en stam i Israel som går in i ett tempel till en avgud och dödar alla, och så tar de, sen de bränner ner en hel stad, och sen blir inbördeskrig, och i det här inbördeskriget är det är fasansfulla saker som händer. Det är mord och det är våldtäkt och det är allting, och det är ett enda stort elände. Så domarboken är, det är en tung bok. Det är en bok som när jag kollade i det nu inför predikan, jag kollade liksom så här, Jesus profetior. Det är en bok som inte innehåller så mycket Jesus profetior, om den är en enda liksom. Det är en historiebok om Israels folk liksom, och ondskan som fick bli där. Och då kommer ju frågan, och så kommer den avslutas i kapitel 21 med vers 25 på det här sättet. På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad man själv ansåg rätt. Vad lär oss domarboken? Varför är den här? Varför ska vi inte hoppa över den här boken, även om det är så mycket ont i den? Även om det är ingen rolig läsning alltid. Varför är den bra att ha med sig? Varför står jag här och pratar om den nu. Jag tror att Domarboken, den visar på några saker. Den visar på Israels historia. Den visar på vad som hände med folket när de vände sig bort från Gud gång efter gång. Den visar på en historia om vad som händer när människan gör alltid efter sin egen känsla. För sin egen känsla är inte alltid den bästa känslan. När man har varit på en hockeymatch och stått i klacken. Jag har liknat hockeymatcher. Ibland är det fint, ibland är det inte så fint. När det händer någonting dåligt så är det många människor som känner, vad är första reaktionen när domaren gör tar en dålig utvisning? Det är fula ord som kan komma in. Det är ännu värre liksom. Har någon berättat om en fotbollsmatch en gång när en domare hade blåst av och gjorde något dåligt. Så då var det en som hade slängt in sin krycka på planen. Och tänker som så här, men om det är din första reaktion och när du går på din känsla liksom, att ja, men jag kanske inte kan gå så bra, men det här är värre, och så slänger man in sitt hjälpmedel för att gå. När vi gör som vi alltid känner, när vi anser vad som är rätt liksom, det kan fort gå fel, för att vi kan fort skifta i vad vi tycker. Tänk bara modetrender. Ett tag kan man tänka att ja, men det är jättesnyggt med den här frisyren eller med det här sättet. Och sen om det har man lärt sig från när man kollar på gamla videos med en förälder eller med andra människor liksom, så sitter de ofta och säger, varför hade man på sig det där? Och det känns rätt i stunden, men sen om 2 år så bara, men vad är det här? Och den här berättelsen visar om ett folk som hela tiden gjorde det man ansåg vara rätt. Man tog för sig det som så här, men jag, det är jag som bestämmer. Och det är inte så konstigt att de gjorde det, för som vi ser i den här versen, på den tiden fanns det ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad man själv ansåg rätt. Ni som kan eran bibel och ni som kommer vara nästkommande veckor, vi kommer få höra om Israels kungar. Hur Israel helt plötsligt blev ett fantastiskt land utan bekymmer och problem. Fast inte. Det fortsätter efter det här, fast de fick en kung. Så egentligen är det här inte svaret på några problem. Att det kommer en kung som ska styra och bestämma allting. Inte på den tiden i alla fall. Domarboken lär oss att domarboken, ja, nu avslöjar jag var det skulle komma. Domarboken lär oss att den här själviskheten inte är någonting gott heller. Egen känsla kan lura oss vad som är gott och vad som är bra. Så aldrig Guds tankar att vi ska vara själviska heller. Jag tror också att domarboken lär oss att ja, men de här människorna som Gud kallar, domarna som de kallades, det var inga perfekta människor. Det kanske just den här stunden, vi märkte ju som Jefta lärde oss där att men folk kände inte Gud. Även de ledarna, de kände inte Gud. Men det kanske just i den här stunden var det bästa Gud hade att jobba med. Men det som det lär oss är att oavsett hur långt folket går bort från Gud, så vill Gud alltid rädda sitt folk. Och det kan vara svårt att förstå ibland när vi läser allt det här hemska som händer. Men hur kan Gud älska det här folket? Man gör det genom att han åter och åter räddar sitt folk. Och det är så, en predikan kan inte alltid vara en så här känna sig bra predikan efteråt. Men det är också hoppfullt i den här boken. Och det är just med det här sista. Men på den tiden fanns ingen kung i Israel. Och en var och en gjorde vad man själv ansåg rätt. Vi, nu några tusen år senare, vi lever inte utan en kung. Det har kommit en kung som kom till den här jorden för våran skull. Han ersätter alla domare, han ersätter alla andra kungar, han ersätter egentligen de här profeterna som sen fick leda landet. Han ersätter alla. Och den kungen heter Jesus. Och det kanske inte var någon förvåning för många av er. Men jag tänker att vi behöver ha det perspektivet när vi läser de här kanske jobbiga, svåra. Att de saknade den här kungen. De har inte fått ta del av den här kungen än. De var inte redo för den här kungen än. De kände inte ens Gud. Hur skulle de då kunna lära känna Jesus? Folket fick vänta på en kung, men som vi har en del av nu. En kung som, ja, men han vill det goda för oss. Han vill det bästa för oss. Han vill inte att vi ska låta vår egen känsla få styra oss. Det är klart vi ska vara oss själva också. Vi har fått gåvor av Gud att vara. Igår på församlingsdagen så pratade, jag lyssnade inte, men jag hörde efteråt, jag var med barnen, det var därför jag inte lyssnade. Jag satt inte och inte lyssnade. Men jag hörde återberätta sen hur Marcus delade om nåd och gåvor och hur vi alla fått någonting i våra liv. Liksom. Vi har kanske olika sätt att leva ut vår kallelse. Några kanske är kallade att utså evangelisera. Jag tror alla är det, men vissa kanske har det extra på sitt hjärta. Andra kanske har fått lärandets gåva och några att profetera för människor. Alla har ju fått en kallelse, och det är inte det jag säger att vi ska som så här, men ta bort, glöm det. Men jag tror att Jesus har ett sätt som är, jag tror han vill att vi ska leva rätt till den grad vi klarar av. Att leva så som han vill att vi ska leva, ett kärleksfullt liv. De två viktigaste buden pratar vi om på en dopskola i torsdags. Det är några som är sugna på att döpa sig, så vi pratar med dem. Men vad är de två viktigaste buden? Älska Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela din förstånd, och älska också din näste. Det är två sätt Gud vill att, som Jesus vill att vi ska leva. För jag tror inte han vill att vi ska leva på det här sättet, att var och en gör det han själv ansåg var rätt. Jag tror att han vill att vi ska göra det som Jesus anser är rätt. Hur vi gör det? Ja, men det är olika. Hur lär vi oss det? Ja, men det är genom Guds ord. Det är genom att leva nära Gud. Det är genom att inte göra som Israels folk och vända sig bort från Gud. Det är klart vi kan glömma bort att be en bön på morgonen, men då tar vi det nästa morgon istället, om det är det vi har bestämt oss för. Domarboken lär oss hur vi behöver Gud i våra liv. Vi behöver den här nåden. Vi klarar inte så här. Det var ju det därför han skickar Jesus. För att bryta den här cirkeln av Israels kretslopp, helt enkelt. Och sen tänker jag att vi ska avrunda nu, och vi ska gå in en stund av lovsång och förbön. Och nu är det så här, men hur avslutar vi det här med domarboken? Ja, men vad tar vi med oss härifrån? Ja, men jag tror att det är det, att Jesus, han är våran kung. Du kanske själv känner att du befinner dig i någon form av kretslopp. Det kanske inte är på den graden att du vänder till en ondska som det här folket faktiskt gjorde. Men du kanske känner dig själv att ditt liv är i ett kretslopp. Man går en hel vecka liksom och så bara glömmer man bort Gud och tänker att jag lever själv i det här, jag klarar mig själv. Och sen så när det kommer en stund och det blir som så här jobbigt, det är då du vänder dig till Gud. Och så får du se Gud göra någonting stort i ditt liv. Och så känner du att, ja men yes, nu är jag här. Och sen så går det en tid och så glömmer man bort det. Och så kommer det igen och så kommer man tillbaka. Så man kanske skäms till och med för Gud. Att så här, förlåt Gud att jag återigen vänder mig bort från dig. Men jag behöver hjälp i det här nu. Och så får man se Gud göra någonting. Och så blir det bra och så tänker man alltid att jag klarar allt själv. Och så märker man att det inte går. Det kan vara så i våra liv. Och då tänker jag att det är någonting som man kan ta ett beslut om. Att jag vill inte att mitt liv ska vara så. Jag vill leva med dig varje dag, Gud. Jag vill leva med dig hela mitt liv. Det är inte ett beslut du kan ta. Det är ett beslut du kan ta här och idag. Men det är också ett beslut du kanske behöver ta igen imorgon. Och sen på tisdag också kanske du behöver säga till Gud att men Gud, jag vill gå med dig. Och sen på onsdag om 2 veckor kanske du igen behöver säga men Gud, jag vill gå med dig. Men jag tänker att om det är så att du känner så nu här och idag att men Gud, jag vill gå med dig. Be ut den bönen till Gud. Gör det i bänken själv för dig själv. Gör det tillsammans på förbönsplatsen med någon som vill be för dig. Vi kommer ha 2 som sitter här ute. Jag sitter här framme ifall det är någon som vill det också. Så avslutar vi på det sättet och ber en bön. Herre, tack att vi får fara inför dig, Herre. Tack att oavsett om det känns mörkt ibland och det känns eländigt, Herre Jesus, så finns det ett hopp och det är du som är det hoppet, Herre. Herre, vi har precis gått igenom en stor del av domarboken som kan vara tung att läsa och kanske jobbig ibland. Och vi kan känna en frustration i bara, varför behöver vi det här, Herre Jesus? Men det kanske är just det som är poängen med domarboken, att vi behöver inte det där, Herre Jesus, utan vi behöver dig, Herre. Herre, tack att din nåd har fått komma över oss, Herre. Tack att du steg upp på korset och dog just för att vi inte skulle leva i det här kretsloppet. Och Herre, du ser att ibland kan det kännas som att vi själva är i ett kretslopp av att vi vänder oss bort från dig och när vi behöver dig kommer vi till dig. Herre Jesus, jag ber att jag ska få ständigt närma mig dig, Herre Jesus. För jag vill leva mitt liv tillsammans med dig. Inte bara när jag behöver dig, Herre Jesus, utan varje dag, Herre. Amen.